Förra veckan så predikade jag om att den helige ande bor i oss. Att vi är tempel för den helige ande. Det gudomliga och det mänskliga möts i oss som enskilda, i dig och mig. Men också i oss som församling. Och då tänker jag att därför har vi ju väldigt lätt att få kontakt med Gud. Han är aldrig långt borta från oss, utan han är alltid nära. Och du vet, om du missar en predikan någon gång, jag bara ger dig som ett litet tips här i början. Gå in på vår Facebook-sida, gå in på de liksom gamla så att säga livesändningarna som har varit förut. Kolla igen på gudstjänsterna. Vill du bara lyssna på predikan kan du gå in på vår hemsida. Det finns en länk, predikningar, och du kan lyssna på dem som podcast. Det går också att hitta ibland på vissa ställen där det finns podcast, bara så du vet. Sök Pingstkyrkan Katrineholm så ska du få hitta spännande grejer. Idag så fortsätter vi lite på det här med att den helige ande är så nära oss. Gud är nära. Det innebär ju inte automatiskt att allting bara flyter på. Nu är livet perfekt och underbart och det bara är allt på som på räls, som man brukar säga förr. Jag vet inte om det funkar så bra längre. Det går som tåget det här. Tåget går inte alltid så bra längre, men ni förstår nog vad jag menar med uttrycket. Gud tvingar sig ju aldrig på oss, utan han inbjuder ju oss till att leva vårt liv tillsammans med honom. Och därför så kommer han ju inte bara gå och lösa allting som inte vi liksom går till honom med, så att säga. Och han får vara med och också hjälpa oss när vi bjuder in honom. Så det är ett gemensamt inbjudande skulle man kunna säga. Gud bjuder in dig. Och den här predikan är ganska praktisk, lite vad jag tänker. Hur du kan använda vissa sätt att leva, vissa saker i ditt liv för att leva tillsammans med Jesus. Så det blir praktiskt. Jag sa förra veckan att vi behöver ta ansvar för vår egen tro. Och kanske ännu mer nu i coronatider när vi inte kan mötas på samma sätt som vi brukar. Och ganska ofta är det så när man predikar att det kanske låter som att ja, nu har han har allt på det klara. Men ofta så predikar man mycket till sig själv. Lika mycket som till någon annan. Och så är det för mig idag. Jag bara påminner och säger det. Att jag predikar till mig själv lika mycket som till dig den här stunden. Men nu kör vi lite tips för att ta ansvar för sin egen tro i coronatider. Så nu hänger ni med här. Hoppas jag. Nummer ett. Det är Bibeln. Jag börjar där. Jag tror att det är lika viktigt eller ännu mer viktigt att i coronatider leva i sin Bibel. Alltså läsa Bibeln, inte bokstavligt leva, bo i Bibeln. Utan läsa sin Bibel. Bibeln undervisar oss, den vägleder oss, den hjälper oss att växa i vår tro. Bibeln är det primära, det första och det viktigaste sättet som Gud talar till oss. Läs din Bibel så kan Gud tala till dig. Bibeln är maten vi äter varje dag. Jag brukar ofta liksom prata om det här. Kanske tycker vissa att jag tjatar. Men jag menar att lite grann bibelläsning varje dag, regelbundet, är mycket bättre än att läsa jättemycket och sen läser man inte någonting på länge. Det är mycket bättre för dig att mata dig lite grann varje dag med det som är Guds ord. Och det här tipset är liksom uppdelat lite olika punkter. Nästa punkt är, sätt upp mål med din läsning. Jag har satt ett personligt mål som jag har haft i många år faktiskt. Och det är för att jag lever upp till det, tror jag, som jag fortsätter med det. Jag kanske skulle höja det snart, men jag är ganska nöjd med det som det är just nu. Jag läser ett kapitel i Bibeln varje dag. Det är mitt mål. Och då tänker vissa, det låter mycket. Det kan ju ta en massa tid. Det gör det faktiskt inte. Det tar kanske 2-3 minuter i snitt att läsa ett kapitel i Bibeln. Det går jättesnabbt. Särskilt i jämförelse med hur mycket tid jag och säkert många av er lägger på till exempel sociala medier. Tidstjuv. 10 minuter gången, 15 gånger om dagen, nej, jag vet inte. Men man kan ju räkna det liksom i timmar. Men bibelläsningen är liksom några minuter. Så ni förstår ju, jag har ju inte satt ett jättehögt mål för mig själv här. Men jag ser till att jag håller det, att jag klarar det. Och jag tänker att det är regelbundet. Vissa tänker kanske, det var väldigt lite han läser pastorn. Pastorn måste väl läsa mycket mer i Bibeln än så. Det gör jag ju på ett sätt när jag förbereder mig och sådär. Men du vet, för min egen läsning så tänker jag faktiskt lite grann varje dag är mycket bättre än jättemycket och press på mig själv och så blir det inte av. Så därför läser jag lite varje dag. Det är också så att Bibeln är ju inte en bok som man läser för att man ska läsa ut den och bli klar. Bibeln är ju inte en bok som man ska liksom bli färdig med. Utan Bibeln börjar man ju om med när man är färdig. Man fortsätter ju att läsa den om och om igen för att mata sig, som jag sa i början. Ett tips när du läser, be. Be till Gud, tala till mig nu och sen läser du. Behöver inte vara längre bön än så. Men då öppnar du dig för att Gud kan tala till dig. Och ett annat tips är, återvänd ofta till evangelierna. Återvänd till Jesus. Jesus är väldigt central i vår tro. Det heter visst kristendom och det gör det av en anledning. Jesus Kristus. Jag tänker så här, vet du inte var du ska börja? Börja med evangelierna. Vet du inte, liksom, nu har jag läst en bok här. Vad ska jag ta nu? Ta något av evangelierna. Läs evangelierna. Jesus, genom honom så lär vi känna Gud. Talar vi också ofta om. Så läs om Jesus. Och så finns det vissa som tycker att det är svårt att läsa Bibeln. För man fastnar ju på saker som man inte förstår. Och det här har jag helt och fullt förståelse för. Det gör jag med. Och ibland kan det kanske hjälpa att man skriver ner sin fråga. Skickar den till någon. Och så sen bara lägger undan den frågan. Och så läser du vidare. Om du fastnar på en viss fråga och du inte kan komma vidare, det är nog inte bra. Men om du liksom istället försöker, ge inte upp, stanna inte utan fortsätt. Nu rabblar jag på här, det går snabbt. Ni får lyssna på det här i efterhand igen sen. Jag tänker också så här, för den som tycker att det är svårt att förstå så där, kolla på olika bibelöversättningar. Du kanske inte måste läsa i din konfirmationsbibel som du fick för 50 år sedan. Eller vad det är nu har. Sök upp en annan bibelöversättning. Jag tipsar till exempel, nu ska jag haft med mig den egentligen och visat upp den här, men det har jag ju inte såklart, det glömde jag. Men The Message som finns på svenska. Det är en jättebra bibelöversättning, det finns Nya Testamentet och andra delar av Bibeln. Som förklarar väldigt mycket av texterna. Så om man har svårt att förstå någonting så kan man gå till den och så kastar den som ett nytt ljus på vissa texter. Alltså att man kan förstå dem från en annan synvinkel kan man säga. Det är någon som har försökt hjälpa dig genom att förklara vad Jesus menar till exempel. Och den kan också hjälpa dig att få upp ögonen för saker som du har missat tidigare. Det har jag varit med om flera gånger när jag har läst bibeltexter i The Message. Det finns också andra sådana typer av biblar. Jag vet inte om man ska göra reklam sådär, men jag tänker ändå att jag gör reklam för The Message. Det är ju Bibeln. Bibeln får man göra hur mycket reklam för man vill. En annan sak är ju faktiskt att i din smarta telefon så finns det ett jättebra verktyg. Om du har en iPhone, Android eller vad du nu har, googla, sök i den appen där du söker efter appar. Är det en app man söker efter appar? Ja, det är det. Där finns, om du söker Bibeln eller YouVersion så hittar du en jättebra app. En bibelapp med många olika översättningar och de har jättebra bibelläsningsplaner. Där kan man liksom gå in och söka på olika typer av ämnen eller olika typer av liksom hur man kan läsa Bibeln. Till exempel finns det, såg jag när jag kollade häromdagen, att Skövde Pingstförsamling här i Sverige har gjort en läsplan där man läser Bibeln genom hela Bibeln på ett år. Då bör man höja målet lite från vad jag har. Det kanske är bra. Och läsa kanske 5-6 kapitel om dagen. Men då har de liksom lagt upp så här. De här kapitlen ska du läsa första dagen, andra dagen, tredje dagen. Och så bara jobbar du efter den planen. Jättebra verktyg om man vill läsa Bibeln. Och göra det liksom. Nu vill jag ta tid det här året, ett år framåt och läsa extra. Läser du en sån bibelläsningsplan i YouVersion. Kan du börja vilken dag som helst. Kan börja idag. Och så kör du ett år. Varför pratar jag om det här? De här korta, snabba tipsen. Jo, därför att, låt mig läsa från Saltaren. Saltaren, första salmen i Saltaren och vers 1 1-3. Där står det så här. Salig är den som inte följer de gudlösas råd. Som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Och även om jag kanske inte tror att allting kommer gå vägen precis som du har tänkt bara för att du läser Bibeln, så tänker jag att det här bibelordet säger någonting. När vi läser Bibeln så mår vi som ett träd som är planterat vid vatten. Snarare än som ett träd som är planterat i öknen. Det som står vid vatten kommer må bättre. Det är ganska logiskt. Och jag tror att det är så med oss också. Vi kommer må bättre om vi låter oss själva liksom mata oss själva med det goda från Bibeln. Regelbundet, varje dag. Tänk en liten bäck som rinner. Lite grann hela tiden. Så tänker jag med Bibeln. Lite grann hela tiden, varje dag. Läs din Bibel. Det har du hört förut, tror jag. Men gör det. Nummer 2. Det här, nu kommer riktigt nyheter för er. Det här har ingen av er någonsin hört. Det är också viktigt att be. Hade du hört det förut? Ja, okej. Paulus skriver i Efesierbrevet 6 om att vi ska ta på oss den andliga vapenrustningen. Han ger oss tips på hur vi ska leva våra liv. Han talar om att vi ska leva i sanning, i rättfärdighet, i tro. I evangeliet, gå ut med evangeliet. Och det vapnet vi ska ha är Bibeln. Bibeln i handen. Och när han avslutar den här uppmaningen så gör han det i vers 18 i Efesierbrevet 6. Där står det så här. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Under ständig bön. Det står på flera ställen. Paulus skriver ofta om att han ber ständigt eller dag och natt eller alltid. Och då tänker man ju, gjorde han det jämnt? Gjorde han liksom inget annat? Han bara bad hela tiden. Det är inte riktigt det han menar, tror jag. Jag tror det är lite som när vi säger, de där telefonförsäljarna, de ringer hela tiden. Till exempel. Eller att hon sjunger alltid. Det kunde man kunna säga om min fru. Vi tar ju liksom i lite och säger hela tiden, alltid, även om det inte är det. Utan det är någonting som återkommer ofta och kanske regelbundet. Och det tänker jag med Paulus. När han pratar om sin bön så är det att han alltid ber. Det återkommer hela tiden för honom. Nu säger jag alltid och hela tiden. Ofta, varje dag, regelbundet. Jag tror Paulus bad mer än vad telefonförsäljaren ringer. Men jag tänker att hon också menar att du kan be i vilken situation du än befinner dig i. Var du än är, hur du än har det, så kan du be. Du kan alltid sända en bön till Gud. Eftersom anden bor i oss så är Gud alltid nära. Vi har direkt kontakt med Gud. Vi behöver inte gå till en viss plats. Vi behöver inte vara med vissa människor. Utan vi kan alltid vända oss till honom. Han finns nära oss. Ja, i oss. Och för de första kristna så verkar det vara Jesus. Att man såg på Jesus som länken mellan det gudomliga och det mänskliga. Som jag pratade om lite i början här förra veckan. Att det gudomliga och det mänskliga möts i Jesus. Och sen kommer anden att ta plats i oss. Och då möts det gudomliga och det mänskliga i oss. Men när de första kristna skriver då, alltså i evangelierna, i Nya Testamentet, och de uppmuntrar oss att be ständigt, så har de evangeliernas berättelser om hur Jesus möter människor som förebilder. Alltså, vad menar jag då? Jo, de personer som kommer till Jesus och ber honom hjälp mig. De kommer precis sådana som de är. Med alla deras svagheter och brister, de kommer i den situation de befinner sig i, till Jesus. Och så säger de hjälp mig. Och Jesus möter dem. Han rör vid dem fysiskt. Men också själsligt, andligt i deras hjärtan. Och då tänker jag att har man de här berättelserna som förebilder. Då kan man veta och lita på. Att vänder jag mig till Gud så kan jag behöver inte förställa mig. I den situation jag befinner mig i kan jag vända mig till Gud. Och be hjälp mig. Är jag glad, arg, trött, besviken, ledsen, vad jag än är, uppmuntrad och stark, så kan jag komma till Gud. Jag ska läsa ett citat från N.T. Wright. Jag pratade om honom förra veckan också. Jag kan liksom inte riktigt släppa. Han är en väldigt bra bibelforskare som jag gillar. Han säger så här: vi kan också gå till Jesus och berätta för honom precis vad vi har på våra hjärtan och sinnen. Och be honom hålla fast vid det. Hjälpa oss att komma igenom det. Och om det är möjligt också göra någonting åt det. Ja, det tycker jag är bra. Vi kan bara ge det till Jesus och be hjälp mig. Håll fast vid det. Hjälp mig komma igenom det. Och om det är möjligt gör någonting åt det. Det finns ett annat citat som jag fick en gång på ett bokmärke av min pastor. Det stod ungefär så här, jag tar det ur minnet. Bön ersätter inte en handling, men bön är en handling som inte kan ersättas. Typ, alltså när du ber så kan du inte tänka att det räcker att jag ber. Jag måste också gå ut ibland och göra någonting gott för människor. Men det gör inte heller automatiskt att du kan strunta i att be. Förstår ni? Utan det här hör ihop. Och bön är någonting du gör som inte kan ersättas med någonting annat. Men det ersätter inte att du går ut och hjälper någon annan. Och då kommer jag ju då osökt in på punkt nummer 3. Punkt nummer 3 är: gör goda gärningar. Det här är också nyheter. I Kolosserbrevet 1, låt oss läsa det, vers 9-10. Paulus skriver till församlingen i Kolosse: från den dag vi hörde det har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja, med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Målet är att ni ska leva värdigt Herren, skriver Paulus. Tänk dig, liksom Paulus beskriver målet för våra liv, att vi ska leva värdigt Herren. Vi ska behaga honom på alla sätt. Ja. Jag har på sista tiden tänkt lite grann på det här och funderat över det här med mål och ideal. Alltså att vi sätter upp mål för oss själva. Ibland så sätter vi så höga mål så vi inte kommer kunna nå dem. Och då tänker vi, det kanske är bättre att sänka ambitionen lite. Jag sätter målet här någonstans. Så gör jag med bibelläsningen. Jag sätter det på ett kapitel om dagen. Det är lagom liksom. Det är typiskt svenskt. Kanske, jag vet inte. Men det är ganska lagom för mig i alla fall. Men här säger Paulus, sätt ett så här högt mål. Du ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt. Jag tänker mig att det är ett ouppnåeligt mål för oss människor. Man kanske kan kalla det för ett ideal. Någonting som vi tänker, det här är vad vi önskar att vi skulle kanske kunna nå till en dag. Vi hoppas kunna göra det. Men vi alla brister, vi är någonstans mitt emellan att inte kunna alls eller att nästan nå det allihopa. Vi brister alla i att behaga Gud på alla sätt. Jag känner mig i alla fall själv lite sådär. Jag, varje sekund i mitt liv som make och förälder, kanske mest som förälder, som pastor, som ledare, som på fotbollsplanen och som vän, jag lever inte upp till att behaga Gud i alla de stunderna. Jag bekänner det här inför er. Det blev en syndabekännelse av den här predikan också. Jag gör inte det. Men Bibeln sätter ett högt ideal för mig. Det är det jag ska sträva efter, och du med. Att leva så, det är vad han säger till oss. Men jag tror att det finns ett syfte också med det här idealet, eller det höga målet, att vi också ska förstå och inse att ingen av oss når dit. Och därför behöver vi Jesus. Det finns ett mål för oss, men vi kommer inte nå det. Så därför behöver vi nåden. Vi behöver Guds egen kärlek, Jesus Kristus, och den frälsning han ger oss. Därför är vi också alla lika beroende av Jesus. Vi kan inte hålla på och jämföra oss varandra och säga att ja, men jag är ändå lite närmare att behaga Gud. Jag behagar honom i alla fall som fotbollsspelare eller vad det nu kan vara. Det gör inte jag. Jag är inte ens nära. Men jag tänker på detta då med, som han fortsätter i. Att goda gärningar, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar. I coronatider så har vi behövt lära oss att göra saker på ett nytt sätt. Och så också när vi agerar mot andra människor. När vi ska göra goda gärningar så kan vi inte göra det med en kram som vi kanske behöver göra ibland till exempel. Det fysiska har vi fått ta bort. Men vi kan fortfarande i det kristna livet, tror jag, göra goda gärningar mot de människor vi har runt omkring oss. Vi får på distans visa omsorg för människor. Och då tänker jag till exempel det här, att vi som församling vill fortfarande finnas till för dig som behöver hjälp med att handla eller göra andra ärenden som du inte kan göra själv. Hör av dig till våran expedition så försöker vi hjälpas åt. Vi kan väl åtminstone försöka att hjälpas åt. Även om det kanske inte går att lösa allting så kan vi försöka. Och när Paulus skriver det här så skriver han att göra goda gärningar och att växa i kunskap om Gud. Och då tänkte jag så här, det kanske finns ett samband mellan dessa två saker. Vi ser på Jesus, vi ser på de som jag pratade om, berättelserna om honom i evangelierna. Och vi ser att han gör gott mot människor. Vi har Jesus som förebild, vi tänker, ja men just det, då ska jag också kanske försöka göra gott mot andra människor. Bra, bra upptäckt. Och sen går vi ut och gör det. Vi gör gott mot de människor vi har runt omkring oss. Och när vi gör det så ser vi också att det händer något med oss själva. Vi växer och den personen växer. Och då kan jag tänka att det finns ett samband där, att du får en mer kunskap om vem Gud är när du gör något gott mot din medmänniska. Gud är den som gör gott från början. Förstår ni vad jag menar? Det hänger liksom ihop. Det går att koppla dessa två samman. Och som sagt, jag tror en del av er sitter och tänker, men det här har vi hört förut. Det här är inte nyheter. Men jag hoppas och jag tror att du kan behöva höra det i de här tiderna. Att det här är ändå vad vi tänker är viktiga delar av livet tillsammans med Jesus. Jesus bjuder in dig till att leva livet tillsammans med honom. Då behöver du läsa din bibel. Du behöver be till honom och du behöver göra gott mot de människor du har runt omkring dig. Det är vad jag tror. Gud bor i dig. Han tvingar sig inte på dig, men han bjuder in dig att leva det livet. Han ger oss en möjlighet att sätta ett högt mål, att behaga honom på alla livets områden. Och jag försöker sträcka mig ditåt, även när jag brister och faller. Men då ställer jag mig upp igen och så försöker jag igen. Så kan vi få leva våra liv